Ja, jag heter som sagt Rickard Hultman och ska predika. Det är min första predikan efter sommaruppehållet. Vi har ju haft en hel radda med briljanta predikanter här från församlingen. Jag ska inte snubbla på den här under sommaren. Och jag tänkte bara börja med några glimtar från min sommar. Så här. Det är inga strandbilder, så ni behöver inte vara oroliga för det. Förra veckan, eller precis här i fredags kom jag hem från Piteå, för det har varit tältmöten där med Sebastian Staxet med flera, så jag tänkte jag ska åka upp på studiebesök. Och om du får ta fram första bilden här, så ser ni litet från tältmötet där i onsdags kväll. Så det är häftigt att se många människor ge respons på inbjudan att ta emot Jesus som frälsare. Det var 78 kontaktkort på onsdag kväll, och sen så har det fortsatt här nu i helgen. Så att det är ju några hundra människor som har gett sitt liv till Jesus, kanske för första gången här under de här dagarna. Så det är jag lite berörd av. Precis i början på semestern så åkte vi upp till Norrbotten också. Det är andra bilden här. Den är från Betelkyrkan i Rosvik där vi tillhörde och var med i några år. Och jag fick predika 30-tal asylsökande som är farsitalande de allra flesta. Och vi fick predika där. Två svenska ungdomar tog emot Jesus. Flera blev helade. Jättemånga blev berörda av Gud. Det var en härlig atmosfär av Guds ande där. Sen så tog jag chansen att åka med till flyktingförläggningen på kvällen och skjutsa hem de här invandrarna, och ni ska få, eller flyktingarna, ni ska få ett litet filmsmakprov på det. Ja, det här var 15 sekunder, men resan var 2 timmar och de höll på hela vägen i samma liksom intensitet. För de var uppfyllda av Gud, av glädje över vem Gud är och vad Gud har gjort i deras liv och vad de har fått tag i Jesus. Så här. Och då ska man tänka på det här är människor som har flytt, som har ingenting, som har blivit flyttade till en flyktingförläggning i Haparanda där de inte känner någon och inte förstår språket igen, för det pratar alla finska. Och så liksom, ja, det finns jättemycket att vara bekymrad över. Men de har hittat något i livet med Gud som jag var berörd av i ett par veckor efteråt, efter den här upplevelsen. 2 timmar i den atmosfären i den bilen, det gör skillnad för vem som helst, kan jag säga. Sen när vi kom tillbaks så hade jag sommarens kanske starkaste upplevelse, och det är nästa bild här. Det här är en rekonstruktion. Vi gick förbi den platsen igår, för jag var ute här på semestern och gick, bad lite och tänkte lite. Och så helt plötsligt på Karlavägen här uppe så blev jag helt uppfylld av Guds närvaro. Mitt i stan så här. Och ni som känner mig vet att det händer inte så ofta att jag brister ut i spontan tillbedjan så här, bara för att jag blir helt uppfylld av Guds godhet och liv och så. Men det var så. För att allt kändes som så självklart. Tron och livet med Gud och Guds kärlek och evangeliet och lycka och salighet och saliga visshet och löften att kunna i svika, och allt på en gång liksom bara uppfyllde mig där. Och jag hade några minuter i det mitt på Karlavägen, så bland allt folk, jag vet inte vad de tänkte om mig, men det spelar inte så stor roll. Sen när det ebbade ut liksom så här, så gick hem, så tänkte, men det är det här våran vision i församlingen är, det vi drömmer om. För vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Jag tänkte, ja men det är det här. Att Guds rike faktiskt känns i hela kroppen. Så att man tror på det, så att man uppfylls av det, så att man tillber och så att man vill berätta för alla om upplevelsen. Vi tror fortfarande på det här, och nu är liksom på den brygga in i predikan här som handlar om att göra nästa generation till lärjungar. För det är fortfarande vårt uppdrag, och den texten kommer här också på väggen. Växande lärjungar gör andra till Jesus följare med hela evangeliet till hela människan. Sådana här formuleringar blir alltid lite stolpiga när man ska liksom välja alla ord. Men det handlar ju om att förmedla det vi har fått av Jesus till andra. Och det är det här som min predikan handlar om idag. När vi pratar om nästa generation här, varför pratar vi om generationsväxling? Varför pratar vi om att vi ska göra nästa generation till lärjungar? Det självklara är ju att förstås att nästa generation är framtiden. Men när vi tittar bara på vår församling här i Korskyrkan, ett nedslag i nuet, så är det några saker som vi behöver se som är positiva. Volt hade upptakt i fredags. Det var 33 tonåringar på samlingen. Det är häftigt. Flera av tonåringarna har bjudit med sina klasskompisar som de hade mött i skolan under veckan som gick. Tycker jag är väldigt, väldigt snyggt. Tycker jag ni ska ge dem en applåd för det. Vi har en grupp unga vuxna som är ungefär 30 stycken som är överlåtna till församlingen. Sen satt jag och Jessica och räknade här och insåg att vi har nästan 27 eller 28 familjer, alltså parfamiljer, med barn under 8 år. Om man lägger ihop alla dem så är det ju typ 70 pers. Plus 30 plus 30, så då är man ju uppe i ganska många människor som vi har i församlingen, som är unga och som verkligen har framtiden för sig. Och där känner vi, inte bara jag utan vi som församling, ett stort ansvar att kunna ge vidare det vi har fått. Längtan efter Guds rikes närvaro, livet med Gud, evangeliet och allt det som finns i det. Jag vill ta er med idag till tre korta texter som handlar om lärjungaskap och efterföljelse på lite olika sätt. Och vi ska börja med Matteus 13 och 44 som handlar om skatten. Jag har ju skickat barnen till skattkistan idag. Det står i Matteus: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är som en skatt. Den lilla upplevelsen som jag hade var ju ett smakprov på den skatten som vi alltid har och lever med Jesus. Ibland känns det mer, men ibland så är han bara där. Det här är bilden på Guds rikes närhet och närvaro i våra liv. Livet med Jesus, både nu och i evigheten. Och det är något som är attraktivt. Ett liv med Jesus. Man kan sätta väldigt många ord in i det. Kärlek och lycka och glädje och frihet och räddning och sådana saker. Och allt det är rätt. Men det, om vi pratar om lärjungaskap för nästa generation, så handlar det om att hjälpa varann och nästa generation att få syn på skatten. Att få syn på det som är attraktivt, det som är levande, det som betyder något, den här tron som håller, valen, prioriteringarna som gör att Gud får mer plats i mitt liv. Den här versen talar också om ett pris. Och du kanske har hört förkunnelse om att det kostar allt. Att lämna allt och följa honom, det kostar ditt liv, en sång som vi har sjungit. Och det är ju sant. Men jag skulle ändå vilja slå fast att det är ganska billigt. Alltså i förhållande till det man får. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Att det Jesus erbjuder är ju fantastiskt stort och bra. Himmelriket som en skatt. Och det enda pris som han vill ha är ju mitt liv i utbyte. Alltså allt det jag äger och har och kan och mina förmågor och så. Om man jämför, alltså, bara så att du ska förstå hur jag tänker. Alltså, om du tänker jag, mina muskler, min hjärna, min förmåga, min röst, jag. Och så tänker man sig, här borta så är det Jesus, Gud, den helige ande, alla himlens änglar, ja, hela hans rike och all hans tillgångar. Om jag liksom tänker att ja, men det jag behöver betala, det är ju att inte lita på mig själv, inte tycka att jag är viktigast i världen, inte lita på mina kunskaper och muskler och sådär, utan att ge det till Jesus och låta honom vara den som bestämmer i mitt liv. Så får jag vara en del av allt det här och få alla de resurserna tillgängliga. Så är det ett ganska billigt pris. För jag vet ju vad jag kan och inte kan. Vad jag förstår och inte förstår och så vidare. Så självklart så är det på ett vis en hög insats om jag bara ser det från mitt perspektiv. Men om jag ser utifrån värdet så är det förhållandevis billigt. För den här mannen i liknelsen, han går och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Så det är något glatt för det vi får hos Jesus. Skatten i lärjungaskapet, i efterföljelsen av Jesus, är så mycket, mycket större. Bara en liten glimt här om dagen så skulle vi ha en familj som skulle komma över på middag hos oss. Så jag tänkte att ja, men jag sätter mig ner 5 minuter här och försöker lyssna om Gud har något till dem. Jag kunde inte komma på någonting bra uppmuntrande att säga i mig själv. Så där, det var helt tomt i huvudet. Och så fick jag ett bibelord, så här, kapitel och vers som jag slog upp. Jag tänkte, men det här kan jag inte säga. Och så, den där versen är mycket roligare. Kan jag inte dela den med dem istället? Men så fick jag väldigt tydligt, nej, det är den där versen som du ska dela med dem. Ja, jag la det lite åt sidan. Så. Men sen som samtalet utvecklade sig över middagen så blev det ju väldigt tydligt att den här versen talar rakt in i deras situation. Så jag delade den och de blev helt berörda av Gud. Och det var ju inte jag, utan det är ju liksom riket, Guds närvaro, den helige ande som kunde ge mig något så här. Så att, om jag ska vara helt ärlig, allt bra som jag har gjort i livet är ju för att jag har fått tillgång till den här skatten. Alltså allt bra som jag har lyckats med som pastor och som förälder och allting är ju för att jag har den här skatten tillgänglig. Och jag är oerhört glad och tacksam att jag var väldigt ung när jag insåg att det är ganska billigt att köpa in sig i det här. Att lägga ner mitt eget och få del av det här mycket större. Nästa bibelord, Matteus 28, vers 18-20. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är Jesus som säger det här. Att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det är samma sak som himmelriket. Det är det här som är skatten. Att Jesus bestämmer, att Jesus har all makt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Därför. För att himmelriket är en skatt, för att Jesus har all makt, ska vi gå ut och göra alla människor till lärjungar. Och lära dem att hålla allt vad jag har befallt er. Alltså det är, koppla in människor, att se skatten, att förstå vad skatten är och förstå att själva skatten handlar om att Jesus kan lära oss att leva ett liv så att vi alltid får hämta styrka och kraft och inspiration och mera kraft och mera glädje och frihet från den här skatten som han har för oss, som finns hos Jesus. Så det är det lärjungaskap handlar om. Att leva i riket på det sätt som Jesus vill att vi ska leva. För att han har makten och för att han kan bestämma på ett bra sätt och tillföra det inte vi själva kan. En definition av lärjungaskap, ni ska få upp citatet på väggen här av en man som heter Dallas Willard, är att lära sig att leva som han skulle ha levt om han var du. Här måste man tänka ett varv till. Hur han, Jesus, skulle ha levt om han var Simon eller om han var Jessica. Lite olika förhållanden. Eller om han var jag. Eller om han var du. Och det är viktigt att tänka sig in i. För några år sedan så fanns det något som hette What would Jesus do? Och det är en bra fråga. Vad skulle Jesus ha gjort? Men det är bara det att Jesus är inte riktigt jag. För Jesus är Gud. Om jag läser i Bibeln så var Jesus där för 2000 år sedan i Israel. Gick i sandaler och märkliga kläder. Och pratade ett annat språk. Han hade inte mobiltelefon, dator och 4 barn och så vidare. Så att situationen är inte helt synkade så. Så frågan är, vad skulle Jesus ha gjort om han var jag? Om han var pastor i en församling i Stockholm och hade fru och barn och er som medlemmar. Vad skulle Jesus göra då? Det är det som är min lärjungafråga. Och då är din lärjungafråga samma sak. Hur skulle han ha levt om han var du? Hur lever du ditt liv med den här skatten? Det är det som är frågan. När vi pratar om lärjungaskap och hur Jesus skulle ha levt om han var du, så är det 3 dimensioner som jag vill ta ganska kort bara här. Det första så handlar om relationen med Gud. Jesus säger till lärjungarna, så ska ni be vår fader som är i himlen och så vidare. Så Jesus talar om bön, han talar om fasta, han talar om vila, han talar om Guds ord, han talar om tillbedjan, han talar om tro. Alltså allt som har med relationen med Gud att göra. Där har vi mycket att lära oss och upptäcka som finns i skatten. Jesus talar om relation med andra människor. Han talar om förlåtelse, barmhärtighet, kärlek, sex, äktenskap och många andra mellanmänskliga relationer som vi kan lära oss att leva i på ett kristet sätt med Jesus som exempel och förebild. Och så talar han om tjänande. Och där kanske han talar mer med vem han är och vad han gör än med sina ord. Hur han predikade. Hur han betjänade människor, hur han tvättade lärjungarnas fötter, hur han botar människor, hur han betedde sig på fester. Det finns flera sådana berättelser i Bibeln som vi också kan lära oss av. Så relation med Gud, relation med andra och så mitt tjänande. Där finns det saker som jag och vi behöver lära oss saker. Och som vi då också behöver lära vidare till andra. Och det är de här områdena som den nästa generationen, den unga generationen också behöver få tag i. Det enklaste är ju tjänandet. För då kan man säga, kom här och så gör du som jag gör. Om vi diskar här i Korskyrkan, då trycker man på den knappen och så på den knappen. Och så sätter man in där och så vrider man på. Och så plockar man ut disken och så stoppar man det där. Så kan man visa det några gånger och så kan andra göra samma sak. Det är lite knepigare det här med tro och andlighet och så. Men många av oss har lärt sig saker och förstått saker som vi kan dela vidare med andra. Eller relationen med andra. Hur gör man när man förlåter någon? Hur visar man barmhärtighet? Vi har människor här som är experter på sådana saker. Om man har varit gift i mer än 10 år så är man bra på att förlåta. Till exempel. Så kan man lära andra hur man gör. Och då kommer vi in på mitt sista bibelord här. Och det är temaversen som Jessica läste. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. För, jag ska säga här först. Det här är en sån här vers som jag har studsat på lite ibland. För vem är jag att säga att andra ska följa mitt exempel? För jag vet ju hur jag är och hur jag beter mig. Och jag är inte särskilt stolt över alla delar av mitt andliga liv och så. Men det Paulus säger är, följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Så de områden i mitt liv som jag vill att ni ska följa, det är de områden i mitt liv där jag följer Kristi exempel. Där jag har fått tag i skatten och där mitt liv funkar. Det området kan jag säga följ mitt exempel. Och på de områdena kan du också säga följ mitt exempel. Och det kan vara allt från hur man använder diskmaskinen i Korskyrkan, tjänande praktiskt, till hur urskiljer man andar. Väldigt andligt. Så. Allt däremellan kan vi vara exempel och prata om och visa hur det går till. Det finns något med det här som jag tror att vi behöver förstå. Det första är att vi behöver våga vara exempel. Vi som har följt Jesus länge behöver steppa upp och kunna inse att jag har följt Jesus länge. Jag är kvar i tron. Jesus betyder något för mig. Jag vet hur man ber, jag vet hur man gör när man går till kyrkan. Jag vet hur man tar människor med sig, ja, och så vidare. Och så steppa upp och säga, jag kan vara ett exempel. Och sen liksom leva på ett sånt sätt så att jag är värd att följa. Det andra som vi behöver förstå är att lärjungaskap är ingen annans ansvar. Det är du som behöver betala ditt pris. Du behöver ta ditt ansvar för att följa Jesus. Jag kan inte tvinga dig att följa Jesus. Utan det är ett val som du behöver göra. Men det är mitt och ditt ansvar att inbjuda andra att följa. När jag var lite över 20 så flyttade vi till Rosvik. Skulle starta team och åka till Ryssland. Och då fick vi flytta in hos ett äldre amerikanskt par. Några ungdomar. Det var oerhört lärorikt. De tänkte nu ska vi lärjunga träna de här. Så det fick lära mig massor med saker genom deras exempel. En sak som jag lärde mig som jag fortfarande håller ut med. Det är att göra bönepromenader. För Bill, han var en rolig man. Han var en rutinperson. Så varje morgon steg han upp ur sängen. Och så käkade han frukost. Och sen gick han till Ica, köpte två burkar Coca-Cola. Och så gick han hem. Och den där promenaden var hans bönepromenad. Så när han kom hem så satt han med Bibeln och så drack han en burk Coca-Cola och läste Bibeln så länge burken rack. Och sen var han klar med sin morgonandakt. Så det har jag tagit efter, ut minus Coca-Cola. För det är inte bra för tänderna. Och sen lärde jag mig väldigt många andra saker genom att följa deras exempel. Och att, så vi som är lite äldre, våga vara exempel. Och ni som är lite yngre eller som känner att jag vill fortsätta att växa, våga följa någon annans exempel. Fråga, hur gör du? Hur funkar det här? Hur ska jag göra nu? Visa mig, förklara för mig. Alltså det är inte svårare än så, det här med att följa någons exempel. Jag ska landa den här förkunnelsen här. För det här är mer bara ett litet smakprov på något som är jättestort. Himmelriket, skatten. Hur man gör, hur man lever livet med Jesus nu och in i evigheten är en jättestor, stor sak. Men det som är fantastiskt är att Jesus inbjuder oss in i det. Genom att uppmuntra, till och med befalla sina lärjungar att gå ut och göra alla andra till lärjungar. Så lärjungaskap är en väg in i skatten, in i riket, in i härligheten, in i den här upplevelsen. Inte bara upplevelse utan förståelse, verkligheten av Gud, himmelrikets närvaro. Och det är inbjuden in i det. Vi ska ta en liten stund här bara när vi låter det här sjunka in och be att den helige ande får tala till oss personligen innan vi gör förtydligar inbjudan här. Så kom helige ande, tala till oss. Jag vill göra så här, vara väldigt konkret idag och inbjuda er alla att liksom ta en ställning och räcka upp handen. Om du aldrig har bestämt dig att att du vill vara en lärjunge till Jesus, så ska du alldeles strax få räcka upp handen. Så jag vill att alla blundar. Som du aldrig har bestämt dig för att jag vill vara en lärjunge till Jesus, och du vill signalera att jag vill vara en lärjunge, så ska du få räcka upp handen. Jag ska inte bjuda fram dig eller något så här just nu, utan bara räcka upp handen där du är i sådana fall. Jag vill vara en lärjunge, jag vill följa Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig för de vänner som lyfter sin hand för att de vill ta steg in i lärjungaskap. Inte bara ha en försanthållande tro om att du finns och att du är på riktigt, utan också vill följa dig. Jag ber att du ska ge dem mod och kraft och styrka. Be också om mod för dem att ta kontakt och fråga människor om hur gör man, vad är mitt nästa steg, hur kommer jag vidare i tron och i livet. Jag ber för dem om din helige andes kraft och närvaro. Amen. Sen finns det också, tror jag, en del av er som kanske har lagt åt sidan, som behöver komma tillbaks. Det finns ju många av oss som behöver ta ett beslut och överlåta oss att vara exempel. Och vi ska ge tid för det här nu när vi går in i bön och tillbedjan. Vi har våra böneplatser igång här nu efter sommaren. Så korset, ljusen, skriva bön, klagomur, be för missionärer. Och så har vi två stationer där bak, och så på sidorna finns det förebedjare. Så att du får väldigt gärna röra dig i rummet, be, överlåt det till Jesus. Om du känner dig utmanad just kring lärjungaskap och vill ta ett konkret steg, så har jag lagt en lista på bordet där borta där du kan skriva namn och telefonnummer någon gång under avslutningen av gudstjänsten här. Så kan vi försöka passa ihop dig med någon eller några människor som kan hjälpa dig. Nu kan lovsångsteamet få komma fram. Jag tror också att det kan vara några här som verkligen längtar efter att få uppleva kraften, elden i Guds rike. Som liksom har haft en längtan och en bön om att få bli uppfylld av anden. Att få uppleva någonting av det jag upplevde på Kalavägen. Att få bli uppfylld av Guds ande. Och då tror jag också att det är en sån stund här idag där du kan få söka dig till någon förebedjare. Amen.